Då var det dags för ännu ett avsnitt av PL-podden med mig, Axel Olsson, och med...
Mig, Sheriffen Larsson.
Och vi har en speciell gäst här idag, eller hur?
Jajamän!
Det är rösten av Johan J. Kinmark.
Jajamän!
Kul att ha er tillbaka här, Kinmark. Det var ett halvår sedan eller något
Jajamän!
Sånt. Oj, jäklar vad du pratar nu. Men du, vi har inte pratat så mycket Newcastle här egentligen, och det är ju din specialitet. Hur känner du nu? Liksom, har du förtroende för Benitez trots att ni har 2 poäng och ligger sist i tabellen på 9 spelade matcher?
Jajamän!
Intressant. Och Mike Ashley då, som äger, han är ju ganska liksom omdiskuterad och kanske inte den bästa ägaren i Premier League just nu. Har, liksom, litar du på honom fullt ut?
Jajamän!
Ja, det verkar som att han har liksom laggat fast här lite grann, Kinmark. Ja, du, tack för att du kom hit, Kinmark. Du hoppas du har det bra.
Right on.
Jajamän!
Och nu när Kinmark har lämnat studion så kan vi prata Premier League på allvar, du och jag, Sheriffen.
Oj, oj, oj. Mm. Men jag älskar ju Kinmark, att han ändå är optimistisk trots att det ser så jävligt ut i Newcastle-lägret efter helgens debacle.
Ja, jag är mer imponerad att han tar liksom kärran från Etuna för att vara här i 2 minuter och sen drar tillbaka. Bara parkeringen tog ju en halvtimme för honom.
Han har så mycket pengar, vet du. Han vet inte vad han ska göra av dem. Hoppas han har dieselbil också. Jävla vad dyrt det att tanka nu.
Ja. Men du har ju varit i London i helgen. Jag tänker vi ska komma in på det om en liten stund. Ska vi få berätta när du var på plats på London Stadium. Men vi börjar med det som hände igår. Idag är det ju tisdag när vi spelar in. Och igår var det ju Arsenal mot Leicester. Såg du matchen?
Jag såg målet. För jag var själv, jag kom hem från London igår. Och sen var jag och jobbade på AIK mot Tingsryd i Hockeyallsvenskan.
Var det en bra match?
Ja, vinst med 4-2. Helt okej match. För lite publik. Det var ju 3200 sålda, så det kanske var 2000 på plats. Ingen vidare drag och så vidare, utan då var det mer drag på Emirates, för jag tror att det är den matchen du ska snacka om.
Ja, till att börja med, jag har inte hört Arsenal-fansen så högljudda som de var under den här matchen på väldigt länge. Möjligen, om man bortser från när de tackade av Wenger, var de ju ganska bra publiken där i våras, men det var bra, även när de spelade inte så bra i första halvlek Arsenal, utan Leicester, de pressade väldigt högt och stoppade Arsenal i uppspelsfasen och fick till och med då ledningsmålet, om än ett självmål av Bellerin. Vill att jag fortsätter att prata här med att jag har sett matchen?
Ja, det är ju, annars sitter jag som en nickedocka här. För mycket av det andra har jag ju sett, men den här matchen är helt blank för mig.
Ja, men man kan väl säga att Iwobi, som jag tycker är en ganska begränsad spelare, bortsett från att han är, systerson till JJ Okocha.
Det är det coolaste man. Ja,
gör sin bästa match. Jag har sett honom i Arsenal-tröjan. Anna halvlek gör ju Arsenal 2 helt sjuka mål. Först 2-1-målet blir det, va? När Özil lägger en extremt fin avvägd pass till Bellerin och så in till Auba Mayang, som hade varit på plan i en minut. Och sen så gjorde de typ om det, fast ännu snyggare på ett annat sätt.
Och det målet, jag kom ju hem igår och från AIK-matchen, satte mig och tittade lite som man gör på sociala medier, både på Instagram, på Facebook, på Twitter. Det var översvämmat av liksom årets anfall eller så här, det här måste man ju se. Och sen bara Arsenal och så här snyggt. Alltså vilket
Men
utfall.
De gör ju sådana mål. Vi var inne på det här mot ditt kära Fulham.
De gör snygga mål, men inte så där snygga mål. Det är ju alltså varenda grej är ju briljant. Det är klackar, det är överhopp, det är passningar snett bakåt. Det var som att se Manchester City upphöjt till 3 det anfallet.
Men frågan är nu, de har 7 raka vinster i ligan Arsenal och de är ju på samma poäng som Spurs och Chelsea och 2 poäng bakom Liverpool och Man City. Alltså hur långt kan de gå i år, tror du?
Ja, de kan nog komma 7. Nej, det är klart att det kan gå. Alltså det gäller ju att konservera formen, för att alla lag kommer ha dippar. Det gäller bara att de här dipparna kanske blir, det kanske blir att ta ett kryss borta mot, ja, något halvdåligt lag. Vi tar Newcastle som exempel. Det kanske blir att kryssa borta mot Newcastle.
Mm. De vann ju den dock.
Ja, men för att ta
och sen
att liksom att hemma, att man vinner alla hemmamatcher, man tar poäng i alla bortamatcher, man vinner majoriteten av bortamatcherna, men man åker inte på den här förlusten mot ett sämre motstånd, eller samma sak att spela 0-0 hemma mot Huddersfield eller någon. Nu är inte ens de ja, det är väl inte ens möjligt att spela 0-0 mot Huds hemma, men du fattar.
Jag förstår vad du menar. Nej, men det är liksom, man pratar mycket om att Sarri har fått det att funka betydligt bättre än vad man trodde i Chelsea. Men så här bra tror jag inte någon trodde att det skulle vara för Emery. Han är ju 10 raka nu i alla turneringar, och det har inte Arsenal haft sedan 2007.
Nej. Så att, något gör han ju bra. Ja. Och sen, men sen ser man ju det, alltså, man förstår ju, till skillnad från, ska vi ta Manchester United, det eviga sorgebarnet, alltså till skillnad från United, där man liksom ser i allt man läser i media att det är fel, och sen vinner Mourinho en match, då är det liksom inte fokus på vinsten, utan då är det fortfarande fokus på att det har varit dåligt hela säsongen. Ja, ja, de vann en match, men de är fortfarande skit. Nu, när Arsenal inledde med 2 förluster, då var det ju så här, ja, man kunde köpa det för att det var budgeterade förluster. Det var mot starkare motstånd. Det var mot Chelsea och det var mot City. Och det kan man inte räkna med att ta 6 poäng där.
Nej.
Sen när Arsenal nu börjar vinna, då börjar ju, alltså, allt surr man hör om laget, även om jag är negativ till Arsenal, så är ju alla andra som faktiskt är experter på riktigt, de säger ju att, ja, fan, Arsenal är, förutom mittbackarna, the real deal. De är bra i år, tränarna har fått det att funka, och man ser liksom att spelet flyter som, ja, som det gjorde när de var som bäst och hade alla Van Persie och, ja, sjukt att man bara tar Van Persie på volley, men
Fabregas, Nasri var bra, och sen ännu längre tillbaka med Henry och ja, så vidare. Men du, kan det ha att göra med att Peter Cech inte står?
Det har förmodligen 99% med det att göra.
Jag ska bara nämna Leicester här lite grann också. Alltså, första halvlek var Leicester riktigt bra, förutom Jamie Vardy faktiskt. Och de, alltså, de var ständigt uppe. De spelade nästan med 3-man-anfall med Vardy, Iheanacho, och var det James Maddison som var uppe högt och pressade också. Han är ju släpande, men de pressade i en trio där uppe. Så att liksom, när Bejerin fick bollen, ja, då var han tvungen att passa hem till Mustafi. Och samma sak när det var Lichtsteiner som var på vänsterkanten. Men det är ju svårt. De har ju ingen spelare längre. Maddison, för allt vad duktig han kan bli, de har ingen Mahrez som kan slå den här nyckelpassningen. De har ju Mahrez 2.0 i Gesal, som också är i Alger. Men jag tror inte riktigt det håller. Dock, Jamie Vardy gjorde ju inte mål efter 75 minuter. Men vet du vad han gjorde?
Tog ett rött? Nej.
Nej, han sprang ut i typ 86-87 minuten. Bara rakt ner i tunneln. Och det såg inte ut att vara en skada. Så jag tror att han gick på muggen. Det krasslade till i magen.
Ja, det är inte omöjligt. För han är inte utbytt här om man tittar på...
Nej, för de hade gjort alla sina byten.
Okay.
Så han bara sprang när det var blå. Sprang han ner i tunneln.
Jävla hjälte.
Ja. Det är ju som Jason Puncheon, vet du vem det är? Spelar i Palace.
Ja, ja.
Han var ju i Southampton innan. Och så han gick ju faktiskt ut och gick på toa då under en match. Och sen när han kommer tillbaka, då sjunger Southampton-fansen Jason Puncheon, hey, went for a shit. Jag måste älska den brittiska fotbollskulturen ibland.
Ja, det är riktigt bra.
Men bra match, och det är kul faktiskt att kolla på Arsenal, måste jag säga. Det är, förutom City så har ju de det bästa anfallsspelet, tycker jag. När de spelar som bäst. Men helgens stora match. Chelsea 2, Manchester United 2.
Ja, det var ju en sjuk jävla match.
Du får prata vidare, jag pratade så mycket nu. Så nu får du ta över lite.
Ja, men jag kan väl bara ta att inledningen såg ju precis ut som man tänkte. Det var kanske lite öppnare spel än vad jag hade väntat mig. Men just när det blir 1-0 där på en fast situation, då tänker man ju att, ja, vad kul att det blir mål tidigt, för att nu kommer det öppna upp sig. Jag hade ju sett ett scenario där det skulle vara 0-0 fram till 78 kanske. Där jag sa att Giroud skulle nicka in det, men han fick inte ens starta, utan att starta med Morata, märkligt nog. Som...
Chelseas Lukaku. Ja. Med hans första touch.
Ja, han bommade ett par lägen den här matchen också. Skitsamma, Rydiger är det, va, som gör 1-0.
Ja.
Och sen har väl, ja, Chelsea är väl egentligen bättre tills Martial gör 1-1. Mm. Då får United lite mästuds, lite medvind, lite självförtroende. Och sen när han gör 2-1, då sitter i alla fall jag med stora ögon lite halvfull där och tänker, ja, vad är det nu egentligen som händer? Vi satt på en West Ham pub och kollade på den där matchen. Mm. Och sen, ja, sen är det ju som så många gånger i de här stormatcherna, ja, att det
marginaler
blir
marginaler som avgör liksom.
Ja, och ja, nu är det en jättelång övertid. Det är väl 6 minuter och det är 95 någonting på klockan när Chelsea kvitterar till slut. Rättvist, absolut. Bra för toppstriden, absolut. Bra för Mourinho, nej, not so much.
Nej. Det snackas ju mycket efteråt om det som utbröt på sidlinjen efter det 2-2-målet. Och det var ju då Marco Ianni som är tredje assisterande tränare i Chelsea. En nobody, alltså jag hade ingen aning om vem det är som är ganska inne i Chelsea ändå. Och han då häcklar Mourinho egentligen. Och jag måste faktiskt försvara Mourinho här. För att jag förstår den reaktionen. Du är nära på att vinna. Liksom på, det hade inte varit orättvist om United vann faktiskt, med tanke på hur bra han var i andra halvlek. Mm. Och han mot sitt gamla lag på Stamford Bridge och i behov av en vinst. Och United har inte vunnit där sedan Ferguson var tränare. Och då liksom får den vinsten och sen så blir häcklad på det. Det är klart att man reagerar. Det är ju så mycket liksom känsla i luften och allt vad det är. Och där, han har nästan mognat Mourinho, för att efteråt så blev han intervjuad av Sky Sports. Och då så säger han, nej men Sarri kom fram till mig och sa, jag kommer ta hand om Ianni internt. Men så direkt när jag avblås, kom inte i mitt rum. Så pratar vi om det här. Och då så går Ianni och Sarri står där inne med Mourinho. Ianni ber om ursäkt och Mourinho godtar den. Och säger det i intervjun också. Och de bara, men vad sa han? Han bara, det spelar ingen roll. Jag accepterar att hans ursäkt nu är över.
Mm. Ja, det är jävligt
det
stort.
Är inte Mourinho, nej, vem det, vi kände igen. Det så att han har mognat. 54 år gammal eller vad han är.
Men något som man ska ge han, Mourinho också, när han sitter där på bänken. Alltså, han är snabbare än Usain Bolt där ur blocken. Alltså, direkt när det där från Gianni kommer. Mourinho bara, fuff, det bara smäller. Det är som att han häxpipa i arslet. Upp och sen, förbannad. Det där gillar man. Ja. Han är på tå.
Men jag blev ju fruktansvärt glad när Barkley tryckte in den där.
Förstår det.
Och jag bara slog i soffbordet och skrek. Jag var fruktansvärt glad när det hände.
Ja.
Sen kan man ju, det finns ju diverse olika eller situationer man kan diskutera. Och vi har ändå tid idag, så jag vill ta upp det med dig. För jag frågade en kompis tidigare också. Det var ett läge där Hazard sköt från kanten. Mm. Som De Gea räddade, inget jättefarligt skott. Men ganska direkt efter han har släppt av skottet, då tacklar Ashley Young honom. Ganska ful tackling. Mm. Och Hazard ligger kvar. Det är väldigt ofta sådana situationer händer. Och det blir inget.
Mm.
För att är det så att han har kvar bollen men Young missar den, då är det ju gult i det fallet och straff.
Ja.
Men bara för att Hazard har skjutit iväg bollen, det gör ju inte Ashley Youngs tackling bättre för det.
Nej.
Snarare sämre. Och det händer ganska ofta, men det blir aldrig något av det. Och det, jag vet inte, det är också för att jag är färgad i det här fallet. Men,
nej, men så, det gäller ju, även om man är neutral så kan man ju tycka att domslut ibland är fel, både på gott och ont. Och i det här fallet så, det är klart att det är en sen tackling. Och jag vet inte, alltså, det har ju med fingerspitzgefühlen från domare att göra. Och tänker han så här, okej. Det var inte så farligt. Han visste onödigt av Young, men det är samtidigt Hazard. Han förstärker säkert.
Nej.
Så att det finns ju lite sådana där parametrar som rör sig i huvudet.
Mm. Och, men jag menar just det, att när bollen har släppts redan, framförallt när det är skott, när det är passningar, då blir det ju ofta frispark.
Ja.
Men när det är skott, då blåser de sällan.
Ja.
Det är det jag med, och det här är inte bara om Chelsea, sånt här händer ju varje match.
Mm. Ja, jag förstår precis vad du menar, men jag tror också att det har ju mycket att göra med att kommer utfallet, om det är ett skott som går till hörna, då kanske det överväger att få en frispark i, vad vet jag, från kanten i mer eller mindre samma läge. Då slipper du ta ett beslut också att okej, hörna är redan dömt, låt dem slå hörnan, så behöver inte jag döma rätt eller fel kring den där situationen och sådana där prylar. Jag har inget bra svar, men jag tror att det handlar mycket om domarnas inre demoner i skallen.
Mm. Men bara för att runda av den här matchen, en poäng var, Chelsea fortsatt obesegrade, sin för United såklart. Mm. Och sen ja, det fortsätter på liksom. Mm. Rättvist som du sa i början. Men nu ska vi prata om London Stadium. West Ham 0, Spurs 1. Du var där, sheriffen.
Jag var på plats och jag måste först och främst säga, jävlar vilken fin arena de har byggt där i Olympia Park, som det så fint heter. Vi kommer dit i ganska god tid, inte till själva arenan men till själva surroundingsarna. Mm. Vi hamnar på en West Ham pub där vi vet ju att Chelsea och United spelar, så vi sitter där och dricker lite bärs, käkar pizza och sitter och snackar med två grabbar där båda märkligt nog heter Simon och har säsongskort på West Ham. Så de sitter vi och tjabbar med, tar rygg på dem till arenan, kommer in och jag älskar ju ljud. Och det var jätteskönt, så här murrigt, fylligt ljud. Och sen drar de igång I'm forever blowing bubbles. Man står där som en kiwifrukt med gåshud. Mm. Och sen börjar matchen och ja, det är ju ingen kanonmatch, det kan man ju inte säga. Det är ett Tottenham som är ganska kontrollerat. Alltså de rullar, de går inte till anfall så mycket. Det är mycket så här bollinnehav i backlinjen, mittfältet. Bum, 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 rullar runt lite. Mm. Snyggt mål dock från Lamela. Men det är väl vad som händer egentligen i första halvlek. Att Tottenham gör 1-0 och håller bollen mestadels. Och att våran kompis Jarmolenko drar av hälsenan. Mm.
6 månader är borta.
Mm. Jävligt segt. Mm. Och då ser man ju när de kommer ut i andra halvlek, West Ham är bättre och det är ju för att de ligger under. De måste gå för ett kvitteringsmål, men en som är sämre, det är Marko Arnautovic.
Ja, han var inte jättebra.
Han går runt som en Zlatan-figur och när bollen är på egen plan halva, då, det ser man ju inte när man ser på TV. Han går liksom runt och tittar lite i himlen på lite fiskmåsar och slår sig själv på låren och tänker lite på annat. Och sen när han får läge, då springer han offside. Och så här, han
fick ju ett läge där ju Riss gör en bra räddning där, ja, mot slutet.
Han gör en jätte räddning. Och sen har de ju ett Chicharito, tror jag, som gör ett mål som blir bortom för offside. Men annars så var det ju, alltså Tottenham kontrollerade matchen. West Ham fick sina lägen i andra. Hade väl mer eller mindre spelet i andra, inte bollinnehavet, men med partner av chanserna, och de tryckte ju på för en kvittering. Synd att de inte får in den, och vad ska man säga, rätt, ja, men så här är det ofta när toppen möter mitten eller botten, att det blir en uddamålsseger för att de är lite mer effektiva när lägen ges och de vet hur man stänger en match. Men en grej som jag vill säga, eller två grejer.
Kör på.
En bu och en bä. Och bä är ju bra, man gillar ju får. West Hams shop, alltså jävlar, det fanns allt.
Ja, jag hoppas du inte köpte något.
Jag köpte en Wunderbaum.
Ja, men det är okej, men ingen så här West Ham-tröja.
Nej, det gjorde jag inte. Men min persika hade slutat dofta i bilen, så jag köpte en ny West Ham Wunderbaum. Mycket fin.
Det är som Ronny och Ragge.
Men två våningar, säkert 1000 kvadratmeter, både upp och nere. Och hur mycket som helst, alltså allt du kan tänka dig hade de i den där shoppen. Ja. Så den får bä. Och bu. Det här, man tror ju att de blåser bubblor på riktigt. Fansen, att de tar med sig bubblor in. Men det är bubbelmaskiner.
Ja, det visste jag faktiskt inte. Det gillar man inte.
Nej.
Får man dricka bira på arenan? 3-5 va?
Ja, nej, jag tror fan inte Gnistan Olsson fick.
Vad då fick du?
Ja, men jag drack upp min i halv... Vi var ju ute i halvtid och tog. Och jag så här...
Svepte.
Och sen... Och han tror jag fick dricka upp den innan vi tassade upp.
Ah,
så svar nej.
Okej. Okay. Ja, men kul att du var där. Jag ska också försöka åka på någon match här under året. Det blir väl förhoppningsvis Chelsea. Och då kan jag kanske få rapportera lite om det. Vi går vidare till det mest chockerande resultatet under helgen. Manchester City 5, Burnley 0.
Ja.
Väldigt bra. 5 olika målskyttar. Väldigt snygga mål. Kompani borde ha blivit utvisad efter 40 sekunder. Men det blev han inte. Jag tror det har att göra med att det var så tidigt i matchen. Ja.
Och kanske att det just var kompani också.
Ja.
Att domarna har med han i sin drömelva. Jag hade ju med han i min avskyelva. Och det är just, det är inte därför. Det man kan säga om City i den här matchen, det är att de gör sina mål precis som vanligt. Är det inte snett inåt bakåt så sitter de stenhårt i kryss. Alltså Fernandinhos 3-0-mål är det, va? På någon hörna som rullar ut och han klipper.
Och det är typ 7 Burnley spelar i vägen. Ja. Men han hittar ändå luckan.
Och han placerar bara upp den i taket. Det är så väldigt, väldigt vackert. Mm. Och deras spel... Alltså det måste vara jättetråkigt när man kommer dit som ett brunka gäng som Burnley. Och lite synd om Joe Hart också som får släppa 5 mot gamla laget. Men att man kommer dit och tänker så här, ja, vi är inte mer tekniska. Mm. Men vi borde ju egentligen kunna vara lite starkare. Med tanke på att vi har spenderat vår sommar på gymmet istället för på
liksom i Ryssland.
Teknikträning. Och sen får man någon mål tidigt emot sig. Och Manchester City är ju ett sånt lag. De är ju så sköna för att när de gör 1-0, då vill de ju 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7. De vill förnedra motståndet. Ja. De är aldrig liksom inte som Barcelona. Okej, vi gör 1 och sen håller vi bollen i 65 minuter och passar trianglar. Utan de bara kör. Mm. Och deras, ja, alltså vilket anfall de har. Mm. Det är fantastiskt. Och Mahrez studsar tillbaka efter straffmissen. Det var väl omgången innan, va?
Ja, men sen, det var ju landslag emellan, ja.
Ja, det var det. Men han är ju jättebra den här matchen. Och Sané är vass och... Ja.
Sterling spelar inte ens.
Nej.
Det är liksom...
Ja, de har en skaplig bredd.
Så är det. Ett annat topplag som tog en förväntad vinst var Liverpool. 1-0 mot Huddersfield. Mm. Kandidat till årets tråkigaste match, tycker jag.
Absolut.
Bra assist av Shaqiri till Salahs mål. Det visar ju på något sätt att de har någon form av truppbredd.
Ja.
De startade utan både Firmino och Mané är ju skadad.
Mm.
Inte så jättemycket att säga egentligen, men att Liverpool fortsätter vinna trots att de inte spelar superbra.
Och sen är väl det här lite av det nya Liverpool, alltså det är inte lika sprakande matcher. Det var samma nu mot Manchester City, man satt och liksom hoppades på en urladdning från båda håll, men de är lite mer, man ska inte säga defensivt inriktade, men de är lite, de prioriterar. Alltså Jürgen Klopp har gått från att vara den här tränaren som hellre vinner med 4-3 till att vara lite mer Mourinho-ish-aktig.
Ja, absolut.
Och det är ju lite tråkigt att titta på, men jag tror samtidigt att det kan göra att Liverpool tar en titel i slutet av året för att de har fått ordning på sin defensiv som har varit en akilleshäl i många säsonger.
Anfall vinner matcher, defensiv vinner titlar.
Där har du det. Mm.
Skulle kunna vara ett hockeycitat.
Ja, det är nog ett hockeycitat, tror jag.
Everton 2-0 mot Crystal Palace. Två sena mål av deras inhoppare Calvert-Lewin och Schenk too soon. Mm. Eller Tosson.
De missar ju en straff tidigare, Crystal Palace, så att matchen kunde ju sluta helt...
Riktigt störande att Pickford räddar den. Mm. Väldigt svårt för honom. Joe Harts lillebror.
Ja,
men det är kul för honom då.
Det som är skillnaden, storebror släpper in 5 och Pickford håller nollan i en straffräddning. Ja. Nej, men också
ganska kul match var det.
Ja, men också en sån här match som vad ska man säga, det här är väl, det är väl en typisk match som gör, vi har ju snackat ganska gott om Crystal Palace många gånger att de spelar fint och så här. Men det är ju såna här grejer som gör att du kommer på 13:e plats istället för på 8:e. För att sätter han straffen där och de skulle lära sig att stänga matcher, då har du 3 poäng, nu har du 0 poäng istället. Mm. Och Everton börjar komma igång nu efter en ganska tung start där de inte fick med sig 3-er.
De ligger före United nu. Mm.
Så att det här är ju, de är ju verkligen på gång nu och har lärt sig att vinna matcher och de har ju en offensiv som är väldigt skön nu när de har fått in Bernard och Sigurdsson är hel och Tossen och vad heter han
nu?
Rickarlison, Walcott. Ja, det är ett skönt, det är ett så här typiskt lag man skulle vilja träna om man köpte årets football manager.
Ja. De hade ju 4 anfallare på slutet.
Mm.
Ja, och Gylfi Sigurdsson som är Gylfi, Tossen, Rickarlison, Calvert-Lewin och Adelama Lukman tror jag han heter. Mm. Lukman heter han i FNM i alla fall. Så 4 anfallare och Gylfi.
Mm.
Det är kul. Och då vinner de ju också.
Ja, så det är rock'n'roll.
Och nu
Fulham.
Cardiff tar sin första vinst 4-2 mot Fulham.
Mm. Mm.
Kunde du se den i efterhand?
Ja, jag såg den i efterhand. Så jag hade kopplat pling. Jag kunde inte hålla mig för jag hade spelat en dubbel. Jag hade spelat 1-1 i West Ham och sen att Fulham skulle vinna. Och nu Shirley gör 1-0.
Snyggt.
Riktigt snyggt. Kanske omgångens mål.
Ja, eller? Arsenal.
omgångens avslut.
Ja, så kan
där har det. Nej, då får man ju upp hoppet och sitter där. Fan vad skönt, då kommer den här sluta 1-1 och Fulham kommer vinna. Det tar väl 2 minuter och sen säger det 1-1 och sen säger det 2-1 till Cardiff. Och sen, och det är ju som vanligt när Fulham släpper in mål. Det är ju så märkliga mål. Den 2-1-målet tror jag är ett motlägg som förloras och det blir till ett mer eller mindre friläge. Sen gör Sessegnon John 2-2, man får upp hopp igen. Men sen blir det som...
för honom för övrigt att få göra sitt första PL-mål.
Ja, och han gör ju alltid mål mot Cardiff också. Jag tror han har gjort 4 mål nu på 4 möten mot Cardiff under sin seniorkarriär i Fulham. Nej, men sen blir det ju som alltid, det är liksom försvarsmissar, mer eller mindre. Det är markeringsmissar, det är slapp, det är vem ska ta vem. Ja, ingen tar dem istället eller båda går på samma gubbe. Det är sån här misstag som ska uppstå i Superettan, inte i Premier League. Du ska veta vem, det ska liksom vara klart när du går in till match att nu tar du den här spelaren, du tar den bollen här, så ska du vara den som stöter och du ska falla bak. Det, liksom, det känns som att det inte är någon struktur. Jag tycker ju att alltså Fulhams coach är helt fantastisk, men vi skulle nog behöva ta in en liten
försvarscoach.
Ja, alltså Jokanović får gärna sköta det offensiva, men ta in någon, vad vet jag, någon gammal amerikansk militär eller något.
Nej. Sam Allardyce.
Ta in Sam Allardyce och styr upp det här försvaret, för att det är alldeles för dåligt. Och 4-2 vinner Cardiff med, om folk inte vet det, och tar sin första seger och Fulham sjunker närmare botten. Reflektion kolon också. Vi sitter på den här West Ham-pubben med de här två grabbarna som heter Simon. Och han frågar så här: jag har ju West Ham supporters. Vi bara, yeah, at least for this game I'm supporting Fulham, but don't say it loud. Han bara, it's no problem bro, you're gonna play championship next year anyway. Och då blir ju jag väldigt...
Ni tror honom?
Ja, nej. Nej, men då sa jag så här: tror du det på riktigt? Tror du att Fulham åker ut? Han bara, jag trodde ju inte det inför året, men efter att ha sett dem, alltså det försvaret är för dåligt. Och jag håller helt med honom. Alltså jag blir ledsen när jag pratar om Fulham nu, för att det måste till någon antingen transferbomb eller att göra om det som har tagit oss till Premier League helt. Och jag vill ju heller inte att vi ska bli av med våran charm, för att vi spelar ganska rolig fotboll.
Absolut. Det är lite Swansea över Fulham, för när de börjar komma upp, har ett eget anfallsspel, men tyvärr sitter inte försvaret. Nej, jag gillar Fulham, jag hoppas de får vara kvar.
Kan vi kalla det för Alfie Måsson-effekten?
Det kan vi göra. Fast skillnaden var att Swansea var ju bra när Alfie Måsson kom in.
Ja.
Sen var han dålig. Nu kanske det blir tvärtom.
Ja, hoppas det. Sparkan i januari.
Ja. Kinmarkshire, Newcastle förlorade 0-1 hemma mot Brighton, och framförallt den otäcka skadan på Glenn Murray. Riktigt obehagligt. Först en smäll i huvudet av ett annat huvud, och så landade han på huvudet. Men allt är okej, verkar det som. Han twittrade ut senare på kvällen eller morgonen efter att allt var okej.
Okej, skönt.
Det kan någon lättare hjärnskakning liksom. Men och själva matchen då, ganska turligt mål, studsar typ 2 gånger och Dubravka. Ja, chanslös. Och i square då sköt, så gick det via någon Newcastle-back och sen in på Kajal, tror jag var, som fick sista touchen för Brighton.
Ja, kan nog stämma.
Men nu är det verkligen att de riskerar att åka ur.
Ja.
Speciellt om Cardiff kan ta en seger och Newcastle inte. Alltså det är ju den här matchen de ska vinna. Hemma mot Brighton.
Ja, det är ju en av de matcherna som är väldigt viktig, och i alla fall inte tappa mark på det andra laget. Alltså 1-1 här gör ju att deras chanser är betydligt bättre, för att men nu drar ju Brighton, det här är ju där man säger en 6-poängsmatch. Och Brighton studsar väl upp på 11 pinnar och Newcastle är nu dyngsist i ligan på ynka 2. Alltså det är helt galet. 2 poäng.
På 9 matcher.
Ja.
Det var ett lag för ungefär 10 år sedan som hade 2 poäng efter 8 matcher. Och sen kom Harry Houdini Redknapp in. Vilket lag var det?
Harry Redknapp? Kan det vara QPR eller Crystal Palace eller något?
Tottenham,
ja, det var så.
Sen tog han ju dem till CL inom 2 år. Men ska jag gå vidare här lite grann. Wolves förlorade överraskande 0-2 hemma mot Watford.
Ja.
Det trodde inte jag.
Jag hade inte jag heller.
Målvakt plus 2 backar i mitt fantasy från Wolves.
Och jag hade 1 kryss på Stryke.
Perfekt. Väldigt snyggt mål av Pereira vid 2-0-målet. Bra tryck vid 1-0-målet av, är det Doucouré?
Nej, Capoe.
Capoe.
Doucouré är det som ligger bakom både 1-0 och 2-0. Ja, och de gör väl det på så här, ett par sekunder bara.
Ja.
Ja, det är minuter för att de firar mål och sådär. Men liksom effektiv speltid, det är bara bam bam.
Kul för Watford som hade en liten... eller, vad säger man?
Ja, de hade inte vunnit från sen omgång 4, tror jag. Nej. Så att det är skönt tillbaka studs.
Ja. Trist för Wolves. Men de repar sig. De kommer ju klara sig.
Ja.
Någonstans 10-12 kommer de komma, tror jag. Och sen 0-0 Bournemouth Southampton, sydkust derbyt. Ja, inte jättemycket att säga.
Ganska väntat.
Ja, eller jag trodde faktiskt Bournemouth skulle vinna. De har varit bra, Southampton har varit dåliga.
Mm.
Men stark bortapoäng av Mark Hughes.
Jag måste kolla tabellen här, bara hur de...
Bournemouth ligger ändå sexa.
Jag tänker hur... Ja, just det. Nu var jag dum som sa att det var väntat. Jag trodde ju också Bournemouth skulle vinna. Men Southampton, de har ju... Ja, det är Fulham har 5 på nedflyttning. Cardiff har 5 och sen Southampton 6. Så att det är en viktig poäng, absolut. Men kommer det räcka? We'll see, we'll see, we'll see.
Mm. Och med det avslutar vi matchen om gången.
Mm.
Nu ska vi prata om en gammal spanjor.
Skönt.
Mm. Luis Garcia.
Liverpool.
Vad kommer jag ihåg av honom?
Ja, jag kommer inte ihåg så mycket mer än att han var väldigt kortväxt, vänsterfotad, hade nummer 10 eller nummer 20 på ryggen, 10 tror jag.
10.
Gjorde så. Väl en hel del mål. Inte så mycket mål som liksom skyttekunga, men
Bobby Zamora.
Ja. Bobby Zamora gjorde knappt mål på träning. Nej, men det är väl där liksom en klassisk spansk spelare, liten till växten, avig, teknisk, duktig, rätt snabb och ja, men så här, i ögonen fallande kontra stabbiga engelska spelare.
Jag minns att han framförallt var väldigt bra i Champions League det året de gick till final och vann. Dels gjorde han ju det här spökmålet som Mourinho kallar det. Den bollen som Mourinho fortfarande inte tycker var inne mot Chelsea i semifinalen. Och sen försvarade de sig 95 minuter. Och så gjorde han även ett väldigt snyggt mål mot Juventus från typ halva plan på halvvolley. Och över Buffons huvud och när de slog ut Juve i Champions League också.
Jag får upp en bild, men inte, den är inte glasklar. Det är som att jag har glömt glasögonen.
Ja, men han har lite Nicolas Anelka-karriär. Nu ska vi få höra hur många klubbar han har representerat. Först Barcelona genom B-laget och sen via Valladolid, Toledo, Tenerife och Valladolid igen var han på diverse olika lån. Fram till 2002 innan Atletico Madrid köpte honom. Var han där ett år. Sen köpte Barça tillbaka honom. Var där ett år. Sen var han i Liverpool då i 3 mål, 18 mål på 77 matcher. Sen köpte Atletico tillbaka honom 2007. Så var han där till 2009. Kom Racing Santander. Fint lag.
Ja, riktigt fint.
Eller Santander kanske man säger. Var han där ett år. Sen drog han till Grekland och Panathinaikos i ett år. Sen drog han året efter till Puebla i ett år. Sen åkte han till Indiska ligan till Unam i ett år. Sen var han i Atletico Kolkata i ett år. Och sen drog han, eller han la skorna på hyllan i ett år. Sen drog han till Australien och spelade för Central Coast Mariners.
Ja, det är där Usain Bolt försöker ta plats nu.
Precis. Och ja, 2016 avslutade han karriären då.
Var han född för år?
78.
Och slutar 2016, det är en lång karriär.
Ja, men ja, Central Coast Mariners.
Jo, men ändå. Det är ju, alltså det finns ju spelare som man tänker så här, ja men om du fortfarande kan leva på fotbollen, du kan ju avsluta din karriär i Allsvenskan som säkert håller inte, kanske inte.
Men vem vill bo i Sverige om du är från Spanien? Du bor ju heller i Australien.
Jo, då. Men det var det jag skulle säga, att de som är födda i Sverige, nu ser vi Andreas Granqvist kommer tillbaka, han är född 84. Så att han är ju inte lika gammal då som Garcia var för 2 år sedan när han la sina skor på hyllan. Men jag menar att det är ändå fler spelare man tänker så här, okej, okay, du kan gå ner, du har spelat i Premier League, du kan spela i Allsvenskan, du kan spela i Superettan, du kan spela i Australien bara för att alltså leva på det du har gjort i hela ditt liv. Pengar har de ju ändå, men jag tänker så här,
som Van der Fart gick ju till FC Midtjylland i Danmark.
Det är lite rock'n'roll.
Ja.
Det tycker jag. Nej, men jag tänker annars, om man bara lägger skorna på hyllan så här och sitta hemma och spela tv-spel, det är kul i 2 dagar, sen klättrar man ju på väggarna.
Det är oftast för att de är dåliga på FIFA i så fall. Det är fett kul.
Ja, kanske.
Nej, jag skojar. Man gjorde 20 A-landskamper och 4 mål för Spanien. Intressant också, 5 A-landskamper för Katalonien. Mm. Och 3 mål där. Som sagt, det är han mest känd för, i alla fall för mig, i de här målen mot Juve och sen mot Chelsea. Och vad han har gjort sedan han har slutat, han har väl levt livet i Spanien, men han har också varit lite smutsig, tycker jag. Och det är att han har varit pandit i Bein Sports, alltså det Qatar-baserade, vad ska man säga, Viasat och Sky och så vidare.
Man pratar om spanska där?
Det vet jag inte, men han var där under EM 2016. Okay. Där också Andy Gray och Richard Keys har blivit förvisade efter att de var odrägliga mot en kvinnlig linjedomare för några år sedan. Ah, okay. Du kommer ihåg de profilerna. Mm. Även när jag tycker det är lite smutsigt hela Qatar. Mm. Och i den mån också Bein Sports. Men man kan fullstreama där. Mm. Ja, det var allt om Luis Garcia. Ingen fanfar för honom, fan, tycker jag. Men vi ska gå vidare till lite frågor här. Vi har fått en del. Robin Karlsson, var för eller emot efter ännu en domarskandal med solklar handstraff missad? Och det här är då på Rob Holding igår, när domaren ser den super... alltså det är superstraff, verkligen. Mm. Och det är Rob Holding som tar med handen. Det kommer ju vara nästa år.
Ja, jag säger som förut att jag är emot, för att jag tycker att det finns en viss charm i felbeslut att... så här, ja, man slår upp tidningen och läser att skandal, missa domarens straff och det där skulle varit rött och det där var mål och så här. Nu har de ju målkameror i för sig, så att man ser om den inne, men jag vill att fotboll ska ha ett kontinuerligt flöde. Jag vill inte att det ska stoppas upp för att man ska granska var och varannat domslut. Mm. Jag är emot VAR.
Mm. Okej. Okay. Det kommer ju nästa år tyvärr. Till Premier League.
Ja, men man hoppas ju det är lite mer flytande. Alltså det behöver inte vara som i VM att vissa beslut tar 6 minuter.
Ja, nej. Och det kommer nog lösa. Vi har en fråga från Johan Segerhammar. Hur länge dröjer det innan det sparkas tränare i Fulham, Cardiff, Huddersfield, Southampton och Newcastle?
Oj, oj, oj.
Eller är det fortfarande Mourinho som sitter mest löst till? Jag tror Benitez, han kommer inte sparkas, han kommer gå i sådana fall.
Ja. Jag tror inte Jokanovic är full, han får sparken heller, för att det han har gjort med de senaste åren är liksom att förvandla det jag var inne på, att de har ett spel som tilltalar fansen. Mm. Nu får de inte med sig resultaten, men jag tror inte det är lösningen att sparka honom, utan jag tror mer att ta in någon som fixar defensiven. Mark Hughes borde få sparken, för att...
Ja, det är Mark Hughes.
Alltså han är
Premier Leagues Alan Pardew.
Lite så. Mm.
David Wagner i Huddersfield har gjort för mycket för klubben för att få sparken, tror jag.
Ja, och Cardiff tog ju en seger nu, kanske livsviktig för tränaren, så att han får väl sitta ett tag till. Men
han befinner sig i samma liga som Steve Bruce, mellan Championship och Premier League. Mm. New Warnock alltså.
Ja. Men skulle man få satsa pengar på vem som får dojan först, så skulle nog jag satsa på Mark Hughes.
Mm. Jag är villig att säga samma sak faktiskt. Lee Dixons Right Shoe frågar: kanske hårt att säga att Liverpool och Spurs var illa ute, men det såg inte ut att vara två lag som ska utmana City om ligatiteln. Ett City som vann med 5-0 med 5 olika målskyttar. Är det år City lyckas med en invincible säsong? Jag tror inte invincible.
Nej, inte heller.
Men jag tror de vinner. Som det är nu. För att de är så fruktansvärt bra.
Mm.
Han fortsätter här också på frågan. Eller ville du tillägga?
Nej, jag håller med. Jag tror att Liverpool vinner. Och anledningen är för att jag tror att City går längre i Champions League. Nu har de viktig match ikväll mot Shakhtar borta. Mm. Måste väl vinna den. Men går de långt där så kommer de tappa lite i ligan. Och jag tror Liverpool går omvänd future till mötes.
Ja. Han fortsätter fråga: hade någon väntat sig att skytteligan skulle se ut så här? Hazard, Aguero och Aubameyang. Det är väl Hazard egentligen.
Ja.
Men Aguero och Aubameyang, ja. Det är väl Kane kanske ska in istället för Hazard.
Mm.
Men annars inte jätteoväntat.
Nej.
Ja, vi har ett nytt segment. Oh, det har inte jag presenterat för dig. Vi gjorde ju klart vår elva där med råskinn.
Mm-hmm.
Nu ska vi... för vi fick en fråga för någon podd sen kring de bästa nordiska spelarna. Nu tänker jag att vi ska ta ut en nordisk elva med spelare som har spelat i Premier League. Men de ska helst, om det går, inte representerat en nuvarande topp 6-klubb.
Okej, ja, det här är ju roligt.
Mm. Så ingen Peter Schmeichel.
Nej, då
ingen
tänker
Christian
man ju
Eriksen.
Då Då tänker man ju i mål lite finnar. Vad heter det? Jussi Jäskeläinen.
Kasper Schmeichel.
Kasper Schmeichel är ju rolig. Och sen har vi ju Sörensen. Mm. Vad heter han i förnamn nu då?
Anders tror jag.
Hette han verkligen?
Anders Lindegard. Fast han var ju United.
Ja. Ja, men Sörensen som stod i Stoke bland annat.
Ja. Och Lössel står i Huddersfield nu med. Nej, inte.
Nej, men det...
Det finns inga svenska. Ja, Magnus Hedman.
Magnus Hedman, tredje målis i Chelsea.
Men det är ju topp 6-klubb. Ja. Isaksson var ju City också.
Uff, Isaksson. Fan vad dålig han.
Bollrädd.
Ja, och född med... högerfotad, född med två vänsterfötter. Nej, men jag säger väl... Vad heter han? Nemi? Kommer jag inte ihåg vad han hette i förnamn.
Nej. Anton. Ja, men Anton. Nej, jag vet inte.
Antinemi, det är hockeymålis.
Ja, just det, det är den jag tänker på.
Jag säger väl Jäskeläinen.
Ja, vi säger Jäskeläinen.
Kassen.
Yes. Och så fortsätter vi nästa vecka.
Mm.
Stoppljuset då, det är många matcher. Det är ju Champions League ikväll. Så jag tänker, det blir bara snabba här. Grönt, gult, rött.
Yes.
Och jag säger vem favorit nu.
Mm.
Shakhtar Donetsk mot Man City. City favorit.
Grönt.
Man United mot Juventus. Juventus favorit får jag ändå säga. Ronaldo tillbaka.
Gult såg ändå rätt bra ut senast för United.
Mm. Och Juve spelar 1-1 hemma mot Genoa i helgen.
Ja, det är bedrövligt. Ja.
PSV Eindhoven mot Spurs. Spurs favorit.
Gul.
Oj.
Ja. Ja, men det såg inte bra. De var inte speciellt bra nu, tyckte jag. De vilar Eriksen i och för sig. Han kom väl in i typ 85. Ja,
han har haft magproblem, tydligen. Liverpool röda stjärnan.
Ja, dyngrön.
Mm. Chelsea Batte Borisov.
Dyngrön.
Sporting mot Arsenal. Sporting Lisbon alltså.
Ja, de brukar vara bra hemma, portugisiska lagen. Gult.
Mm. Och sen vidare till Premier League-matcherna i helgen då. Klockan 16.00 börjar den första matchen. Brighton Wolves.
Wolves är nog favoriter ändå. Ja, jag tror de vinner. Grönt.
Fulham Bournemouth.
Jobbigt.
Bournemouth får väl anses vara favorit enligt oddsättarna.
Ja, det tror jag också. Och då är den ju... Den är ju grön-gul. Jag tror ju det kan bli kryss, men jag tror Bournemouth vinner. För Fulham är... Släpper in för mycket mål.
Mm. Liverpool-Cardiff.
Dyngrön.
Southampton-Newcastle. Ödesmöte.
Dyngul. 0-0.
Watford-Huddersfield.
Ska väl... Nu är Watford på gång igen. Grön.
Leicester-West Ham.
West Ham tung skada på Jarmolenko. Ja, kryssrisk men grön.
Mm. För övrigt han unga Niang som kom in tyckte jag såg spännande ut.
Mm.
Ja, kul för honom. Söndagsmatcherna. Burnley-Chelsea.
Dyngrön.
Crystal Palace-Arsenal.
Ja, gul.
Mm. Det är nu så här jag mål.
Ja.
Sista matchen på söndagen då. Man United-Everton. Bra söndag.
Jag tror, röd.
Mm.
Jag tror, alltså vågar Everton bara utnyttja att Uniteds försvar mellan varven är ganska darrigt.
Mm.
Om de vågar pumpa på med liksom, de behöver inte spela med fyra forwards, men liksom Sigurdsson, Richarlison och Tossen eller något i den stilen, då kan det ju bli... Då kan det bli som det blev någon gång för så här 8-10 år sedan, att de vann en sån här match med 3-2. Och han, vänsterbacken som var på lån, som jag inte kommer ihåg vad han heter, en mexikansk klingande namn, avgjorde. Oviedo.
Mm. Ja, och sen måndagsmatch. Spurs-Man City.
Ja, så roligt.
Ja, heja Spurs. Alltså helst kryss, såklart. Men...
Ja, alltså det är klart att det här kan bli... Den kan gå åt båda hållen. Det beror väl lite på också vad de mönstrar för lag och hur det går nu i Champions League.
Ja, alltså City spelar ikväll, Spurs imorgon. Det är, alltså, och de får ju många dagars vila, ja. Så att jag tror de kommer kunna spela mer precis vem de vill.
Jo, ja, men jag tänker mer om det blir skador och så här.
Faitongen är för sig skadad i Spurs.
Men kan Tottenham vara lika bra som i bortamatchen mot United, då är de ju absolut inte chanslösa i en sån här fight. Så gult blir mitt utgångstecken, alltså kryss.
Det var allt för stoppljuset. Innan vi rundar av här, veckans tips.
Ja, jag upplevde ju lite av den här supporterkulturen som man blev varse om när man såg filmerna som heter, vadå? Green Street Hooligans.
Ja.
det var inte lika blödigt nu. Men det finns ju också, om man gillar de filmerna, så finns det på Netflix, har jag sett, att om man börjar visa den här, Danny Granger heter han, va? Som är med som skådespelare i de filmerna. Han har ju också gjort en dokumentär som heter The Real Football Factories.
Ja, den är, jag har inte sett den, men jag har sett att den finns.
Okej,
okay.
Så där kan man spana in. Då åker han till exempel till Polen, till Ryssland, till Brasilien. Mm. Han åker till olika ställen och hänger med i deras supporterfalanger och liksom upplever kulturen, följer med på matcher. Och ja, det är ganska, vissa är ganska starka och vissa läskiga. Alltså hela Polen, Ryssland, det är bara en massa rasister och så här. Det är som man nästan kokar inombords, att det är så, så här 2018. Men sen finns det många andra avsnitt som är helt fantastiska. Så att, check it out, The Real Football Factories.
Mm. Och mitt tips är att kolla när Jong Ajax, alltså deras B-lag, möter Dordrecht. Vad tycker du om holländska uttal?
5+.
Ja. När deras unga talang Sir S-I-E-R-H-U-I-S Sirhuis, jag har ingen aning, gör ett väldigt snyggt volleymål. Det är bara att googla. Hittar ni på YouTube.
Är han holländare?
Ja.
Då skulle jag nog tro att man säger Sirhuis eller något.
Lita på sheriffen där. Kolla det målet. Det var väldigt, väldigt snyggt. Tack för idag, sheriffen. Tack så mycket, Kinmark.
Jajamän!
Kom in här igen, Kinmark.
Han har suttit under bordet hela sändningen här.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Det vanliga, ställ frågor, även fast det inte är podd, på @PLpoddens på Twitter, iTunes, Acast, betygsätt, skriv någonting. Det är jättekul när ni gör det. Och hoppas det blir bra Champions League-matcher den här veckan.
Absolut. Vilken match av alla i Champions League-omgången nu ser du fram emot mest?
Det är United-Juventus. Ronaldo tillbaka.
Jag håller helt med dig. Det blir askul att se.
Mm.
Jag kan tipsa om ett litet spel som jag själv har lagt på den, va? United under 5,5 hörner, om du hinner höra det här innan matchen drar igång.
Om inget annat så hör jag det.
Det är bara att lassa in.
Jättebra, tack för idag, sheriffen.
Tack, Axel. Och auf Wiener Schnitzel, som vi säger i Tyskland.
Right on.
Right on.